Kan ni se det framför er? Jag ser det som en slags allé med palmer, prydligt uppradade längs någon slags huvudgata i Jerusalem. Jag har inte varit där, så jag vet inte hur det ser ut. Men jag föreställer mig. Det är fullt med folk. De skriker av glädje och lycka. Några klättrar upp i en av palmerna och river ner några kvistar och lägger framför Jesus där han rider in på en åsna. Jag ser framför mig de som kanske är lite äldre och inte riktigt vill eller längre kan klättra i träd. De tar av sig sina fina mantlar och lägger i vördnad ner på marken. För de vet att det är något speciellt som är på gång. Här kommer det någon som är speciell. De ser med sina egna ögon betydelsen av den som sitter på åsnan. Det är en kung som kommer. Och inte vilken kung som helst. Det är den sedan länge efterlängtade kungen av Jerusalem som kommer. Den här texten som jag läste är en av de få texterna som läses vid två tillfällen under det som kallas kyrkoåret. Det är ju vid första advent och då kanske lite mer av en symbolisk läsning för att berätta att Jesus kommer snart och då är det hans födelse man tänker på. Vi läser den idag på palmsöndagen som en mer historisk läsning. Och för det är ju egentligen palmsöndagen som texten handlar om. Jag tittade lite närmare på texten som jag brukar göra när jag ska predika, såklart. Och jag har läst den här texten många gånger, men det slog mig en sak. Det är ju oftast Jesus som är i fokus i de flesta berättelserna i evangelierna. Och det är ju inte så konstigt. Men i den här texten så delar Jesus fokus med en annan figur. I stort sett lika mycket, eller kanske ännu mer. Det är någon annan som står i centrum med Jesus och som är starkt förknippad med honom. Åsnan. Åsnan är en sån där, ja, det är ju inte egentligen en detalj för det, den är väldigt central. Mer än hälften av den här texten handlar om åsnan. Men den finns där för att berätta något som är väldigt viktigt. För att berätta någonting om Jesus. Och då väcks min nyfikenhet. Vad och varför ägnas det så mycket tid åt den här åsna? Varför så mycket fokus på detaljer om hur åsnan hämtas och varifrån den kommer? Vad är det man vill berätta med de detaljerna? Det man brukar säga på palmsöndagen eller första advent är hur Jesus rider in i ödmjukhet på en åsna och inte på en stor stridshingst. Han rider in i ögonhöjd som en ödmjuk kung istället för en krigarkung. Och det är visserligen sant, men varför då så mycket detaljer om åsnan? För att berätta det hade det ju räckt med att säga Jesus red in på en åsna. En annan detalj som jag funderar över är varför hurrar folk och ropar och hyllar honom med kläder och palmblad? Det känns ju inte direkt som att det är Jesus ödmjukhet de står och hurrar för. Det hela är lite lustigt egentligen. För man kan nästan säga att det inte alls är Jesus de hurrar för. Det är åsnan. Eller i alla fall för att det är en åsna som han rider på. Så varför rider då Jesus på en åsna? Det är ju den stora frågan. Varför gick han inte? Som han annars brukar göra. Vi finner svaret hos profeten Zakaria. Och detta är en text som egentligen inte läses på palmsöndagen. Utan snarare vid första advent. Men jag kunde inte låta bli. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Se, din konung kommer till dig. När folket ser Jesus rida in på en ungåsna så ser de en kung rida in. Inte vilken kung som helst. Sions kung, Jerusalems kung, den väntade kungen, den profeterade kungen. Det är deras räddning de ser. Visst, det åsnan visar på är ödmjukhet. Det står i Zakaria-texten. Men samtidigt så är det inget ödmjukt alls i den handling Jesus gör när han rider in på åsnan. Det är en väldigt tydlig markering. Det är ett maktanspråk, en stor provokation. Jag är kungen. Jag är Messias. Det är en stor provokation, dels gentemot den romerska kejsarmakten och det romerska riket i allmänhet, men även mot den romerska lydkungen Herodes och även mot Pilatus, den romerska ståthållaren. Att Jesus rider på en åsna är ett utmanande mot hela makteliten i Jerusalem, i hela Palestinaområdet. Folk hurrar, för nu är det minsann slut på romarnas förtryck. Nu är det slut på ockupation. Nu ska det judiska folket äntligen få sin upprättelse och sin kung av Davids ett. Ja, en stor kung som David själv kanske. Och de ska få leva i fred i det förlovade landet. Det är klart att de var glada och exalterade. Det är både fint och lite sorgligt på samma gång. För även om de hade helt rätt, visst var det denna Messias, denna kung av Davids ett som red in. De hade rätt, men samtidigt hade de så fel. Det som aldrig riktigt förklaras eller berättas fullt ut i evangelierna är hur folket på 5 dagar lyckas gå från hurrarop och hyllningar till att ropa korsfäst, korsfäst, korsfäst. Att på 5 dagar gå från att hylla Jesus som kung till att vilja döma honom till döden för hädelse. En av de personer som fascinerar mig mest i evangelierna, förutom Jesus själv kanske, det är Judas. Ni vet, han som förrådde Jesus. Vem var han? Vad var det som drev honom? Vad hade han för motiv? Vi får egentligen veta ganska lite om honom. Vi får veta att han var kassör i kretsen kring Jesus och att han hade hand om pengarna. Bibelforskarna tror att han kan ha varit zelot, det vill säga tillhört en grupp som var en slags motståndsrörelse mot den romerska ockupationen och som senare kom att bli ganska militant. Jag kan tänka mig att han, Judas, liksom de andra lärjungarna, var ganska taggade. När allt folket står där och hurrar och hyllar, Jesus rider in, nu kommer han. De har ju sett vad Jesus kan göra med alla under och fantastiska tecken. Säkert delade de, och kanske särskilt Judas, folkets förväntan på Jesus som den nya kungen, som ska ända den romerska ockupationen och befria folket. För en månad sedan predikade jag över kvinnan med balsamflaskan och om hur lärjungarna ondgjorde sig på henne för hennes slöseri när hon hällde den över Jesus. Denna dyra balsamflaska, att han kunde man ju sålt och gett pengarna till de fattiga, till den goda saken, till kampen. Den enda lärjunge som är namngiven av lärjungarna som klagade, det är Judas. Så vi vet i alla fall att han var högst dedikerad till det uppdrag och den kamp de förde tillsammans med Jesus. Denna händelse med balsamflaskan, den utspelar sig efter att Jesus har ridit in i Jerusalem. Och nu kommer det som är riktigt intressant, tycker jag i alla fall. Det är precis direkt efter den händelse med balsamflaskan, när Jesus har förebrått Judas och lärjungarna för att de klagar på henne, som Judas bestämmer sig för att förråda Jesus. Direkt efter den händelsen så går han till överste prästerna och överlägger med dem och tar emot pengarna. Jag tror att han är arg. Jag tror att han är ledsen. Jag tror att han är besviken på Jesus. Och jag tror också att han kanske inte riktigt, fast han har gått med Jesus i kanske 3 år och lyssnat, att han ändå inte riktigt har förstått vem Jesus är och vad för slags kung Jesus är. Och i sin besvikelse så förråder han honom. Eller om det kanske är för att tvinga fram en situation där kampen kan börja på riktigt. Där Jesus kan visa vad han verkligen går för. Vi vet inte. Men det är i alla fall rimligt att anta att han var besviken på Jesus. Det har varit en hemsk vecka. Jag tänker såklart på händelsen i fredags i Stockholm. Ännu ett terrorattentat. Ännu en lastbil som kör över oskyldiga och vanliga människor. Nu också i vårt land. Jag tänker också på den attack som skedde i Syrien i veckan. En attack med kemiska stridsmedel som riktades mot civila. Där också många barn blev drabbade. Och det var många som miste livet. Och det är nu över 400 000 människor som har dött i kriget i Syrien. Det jag har hört sägas och som jag tror att många frågar sig. Hur kan Gud tillåta att sådant här händer? Och hur kan det ens finnas en Gud om sådant här kan finnas? Det är ingen lätt fråga. Och jag tänker inte försöka besvara den helt och fullt idag. Inte i predikan i alla fall. Jag vill snarare vända på frågan. Om nu Gud älskar oss och har gett oss så mycket kärlek, varför gör vi människor såna här saker? Och varför tillåter vi det att hända? Den frågan som många ställer sig om hur Gud kan tillåta att detta händer. Jag tror det är samma sorts fråga som vi ställer där, som Judas hade i sitt huvud. Jag tror att det var en liknande besvikelse som en del kan känna gentemot Gud idag. Som Judas också kände gentemot Jesus. Jesus, du kan ju göra alla dessa häftiga under. Och nu har du dessutom tillkännagett dig som kung. Nu är tiden inne att göra oss kvitt ondskans förtryck. Ut med romarna så vi kan leva i fred. Har inte vi samma längtan att bli av med ondskans förtryck? Men så uppnår man inte fred. Även om Jesus genom ett under fått romarna att försvinna från Palestinaområdet, så hade inte deras sinne förändrats. De skulle fortfarande vara en ockupationsmakt. De skulle fortfarande förtrycka andra folk. Likadant är det ju idag. Även om Gud skulle ha gripit in och hindrat den här mannen i fredags för att köra lastbilen. Eller om Gud hade gripit in och förstört motorn så den inte kunde köra. Så hade inte det förändrat inställningen, åsikterna. Eller om Gud hade gått in och förstört stridsgasen. Det hade ju inte förändrat inställningen hos dem som tänkte utföra dådet. Ondskan hade funnits kvar. Men kan inte Gud ta bort de onda då? Jo, säkert. Men då skulle faktiskt inte en enda av oss vara kvar. För vi alla bär på någonting som inte är bra. Jesus är en annorlunda kung. Och Gud är en annorlunda Gud. För det är med ödmjukhet han rider in i Jerusalem. Åsnan markerar något mer än att han är kung. Den profeterade Messias. Åsnan är ett fredens djur. Inte stridens, inte en stridshingst. En ung åsna. Ett fredens djur. För det är vad Guds rike är. Inte ett rike med gränser, politisk makt som skyddas med vapen och soldater. Det är ett rike av fred, förlåtelse och kärlek. Och när vi tar emot kärleken, när vi tar emot förlåtelsen och när vi tar emot freden från Kristus Jesus, då lever vi i det riket. Då är vi Kristi kropp. Då är vi den Guds kraft som kan göra något åt allt det hemska i världen. Men vadå, ska vi inte längre be om att Gud ska skapa fred i världen? Jo, be för allt i världen. Men be framförallt att Gud ska skapa fred i människor. För det är vi människor som krigar. Det är vi människor som kör lastbilar över folk. Det var vi människor som korsfäste Jesus. För nu som då så är det inte mer vapenmakt, politisk makt, soldater, vrede, hat som behövs. Det är kärlek. Det är förlåtelse. Det är fred. Det är Guds rike som behövs. Jesus kom inte med vapenmakt, för det var inte vad folket behövde egentligen. Det var inte det världen behövde. Vi har prövat det i flera tusen år och vi ser att det fungerar ju fortfarande inte. Det är bara Guds rike som fungerar. Och det är du och det är jag som kan leva i det riket och med det som Gud ger oss. Och så är det vi som kan sprida Guds rike vidare i världen. Och det börjar här, i församlingen, i Kristi kropp. Det finns en sång som går: If we are the body, why aren't his arms reaching? Why aren't his hands healing? Why aren't his words teaching? If we are the body, why aren't his feet going? Why are his love not showing them there is a way? På svenska. Om vi är kroppen, varför når inte hans armar? Varför helar inte hans händer? Varför lär inte hans ord? Om vi är kroppen, varför går inte hans fötter? Varför visar inte hans kärlek dem att det finns en väg? Och så slutar den med: Jesus är den vägen. Jesus is the way. Vi är kroppen som får bära ut budskapet om Guds rike, om evangeliet om Jesus Kristus. Hur? På det sätt som du kan, som passar dig. Och lita på att Guds kärlek bär dig när du bär Guds kärlek till andra. Och det är för den kärleken som vi idag får vifta med våra palmblad. Och som vi idag får breda ut våra kläder. Låt oss be. Ja, Jesus, tack för den manifestation du gjorde när du red in på en åsna. Där du visar så mycket för oss och för världen vad det är som behövs. Du kommer med förlåtelse, fred och kärlek till oss. Och du utrustar oss med den kärleken så att vi kan gå vidare ut och berätta om ditt rike och sprida freden och förlåtelsen och kärleken ut i världen. Tack Herre för att det är så många nu som har slutit upp i vårt land och vill manifestera att det finns något annat än ondska och hat och vapen. Och vi här i församlingen, vi sällar oss till de rösterna som vill stå upp mot ondskan. Och Herre, använd nu oss till att bemöta hatet som växer, även i vårt land, mot den andra ondskan. Ondska kan inte besegras med ondska. Hat kan inte besegras med hat. Använd oss till att visa på något större och något mer som bygger upp istället för att riva ner. Vi ber att du ska ge oss styrka och fylla oss med din heliga ande och din kärlekskraft så att vi kan gå ut i världen och sprida ditt rike, din förlåtelse, din fred och din kärlek. I Jesu namn.